Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrew?
Om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
Mm, precis, och det löftet det höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken, hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre. Fast det gör vi ju inte.
Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som 2,5 arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckoarbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
Eller som en av DIKs medlemmar uttryckte det i en enkät häromåret. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
Läs mer och bli medlem på dik.se.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag har lite migränkänningar.
Mm. Av goda anledningar.
Goda, det beror på hur man ser det.
Mm.
Jag har en hög stressnivå.
Ja.
Jag har hamnat i en sorts konsthandlarhärva.
Mm. Det låter som att du stjäl tillbaka konsten från Nazi-Tyskland. Men det är något mindre skala.
Om det vore så väl. Ja, det finns faktiskt en mellanhand i Berlin som är inblandad i det här.
Don't mention the war.
Bakgrunden är att jag släpper en bok i juni.
Mm.
En textsamling som ska heta Den vidunderliga ordningen.
Mm.
Helt obegriplig titel. Men jag tycker att den har en klang.
Mm.
Men nog sagt om den, jag började bara nämna det för bakgrundens skull. Det här handlar om omslaget.
Du tar ju inte lätt på sånt här.
Det här med omslagna.
Nej, och där kan jag tycka att dina förväntningar, att det är det också som behöver bearbetas lite här.
Vad tycker du har för höga tankar?
Ambitionsnivån.
För hög ambitionsnivå.
Nej, men självhatet, kraven är närvarande.
Ja, men man vill inte ge ut en bok med ett fult omslag.
Ja.
Jag har snöat in på en tavla från sent 1800-tal som jag vill ha som omslag.
Mm.
Men den finns inte högupplöst på bildbyråerna.
Mm.
Ingenstans på internet. Konstnären är inte så känd. Jag hittade bara den här tavlan som av en händelse, lågupplöst, på en tysk konsthandlarsajt. Så jag fick helt sonika köpa tavlan för att få den till Sverige så att jag kan få ta av den och använda den som omslag.
Mm.
Men tavlan visade sig då när jag köpte den finnas i Rom. Det är en tavla på en räv med en hare i munnen.
Du identifierade ju lätt med rävsamhället.
Jag gillar rävar. Mm. Och särskilt den här räven. Det är en räv med en bra blick.
Mm, det är en bra räv.
Ja, han ser skyldig ut på ett väldigt kittlande sätt. Men nu har vi då hamnat i en svettig situation där tavlan måste hinna fram till Sverige innan boken ska gå till tryck. Och igår kom paketet till Sverige med FedEx. Men det fanns ett problem med tavlan.
Nej.
De hade skickat fel tavla. Så nu är det ännu svettigare. Rätt tavla befinner sig just nu någonstans mellan Rom och Stockholm.
Få se tavlan, hur fel kan det vara?
Jaha, den som kom. Mm. Ja, men den såg jag aldrig. Ungefär exakt samtidigt som paketet levererades så fick jag mail där det stod vi har skickat fel tavla. Mm. Så att jag brydde mig inte om att sprätta upp det paketet.
Tänk så var det en Renoir där inne.
Ja, det tänkte jag också.
Din dåre! Öppnade du inte?
Nej.
Du är inte så nyfiken?
Nej, jag har inte tid nu. Jag måste ha tagit rätt tavla. Jag måste ha räven med bra blick.
Det hade kunnat vara en guldgruva.
Ja.
Blessing in disguise pratar man ju om.
Ja, men nu är den då på väg till Stockholm. Rätt tavla får jag anta. Mm. Men nu kan man bara gissa att den här lastbilen kommer väl att kapas någonstans på vägen då. Av någon konsttjuv som är ute efter en mycket dyrare tavla i lastutrymmet. Mm. En Banksy kanske. Eller en Jockum. Och jag kan ge mig fan på att den här konsttjuven kommer ta fel tavla. Den här konsttjuven kommer komma hem till maffiabossen eller vad det är och visa upp den här räv med bra blick. Och så kommer han bli skjuten. Så är den borta för alltid, för de kommer ju bara slänga den. Vad är den här värd?
Eller Blessing in Disguise. De bara, men gud, den här är ju fantastisk. Gud, vad fin den är.
Och så blir den hängande på något kriminellt nätverks huvudkontor.
Men så nu är rätt tavla på väg?
Rätt tavla är på väg. Det här fick man tänka på när min vän Hermes Holm, känner du honom?
Ja.
Festlig man. Han beställde en gång en gammal sprucken Madonna-tavla från Spanien. Kanske var det en triptyk, du vet, så här man fäller ut. Och att han gick omkring och måttade hemma. Var ska den hänga? Vilket rum ska få den atmosfär som den här tavlan kan skapa? Och när tavlan väl kom fram var den stor som en tändsticksask. Eller som två tändsticksaskar när han hade öppnat upp den.
Jag har gett mig på att använda Tradera en del i och med att jag inte tror på att köpa nya saker. Framförallt inte kläder, men överlag så försöker jag så mycket som möjligt handla Tradera. Och när man har sökt på möbler, soffbord och liknande så var jag liksom ett klick ifrån att råka betala vad ett fint, riktigt soffbord kostar för, och som visade sig vara tillhörande ett dockskåp.
Nej, vad roligt!
Exklusivt soffbord, någon väldigt känd kollektion. Och så skrev jag som av en händelse, förlåt, men vad är det för mått nu igen? 122 millimeter.
Ja, det är otroligt att du säger det här. För att det här har ju Lisa gjort en gång.
Nej.
Men hon fullföljde. Hon beställde en svart solstol till vår balkong. En sån tillbakalutad klappstol. Och när den kom hem till oss så var det en solstol som var 5 centimeter hög.
Har du behövt be din mamma skärpa sig på sistone?
Inte på sistone.
Någonsin?
Ja, någon gång är det.
Mm-hmm. Men hon verkar ändå ta bra hand om sig själv. Hon bor nere på östkusten nu.
Med sin tax, Gösta. Eller som jag nu fick lära mig i Danmark att det hette. Jag blev intervjuad av en dansk journalist. En gravhund.
Förlåt?
Det är bara danska för grythund.
Okej.
Okay. Alltså en liten. En korv till hund som man kan trycka ner i små hål i marken.
De menar inte den hund man har innan graven.
Nej.
Men det är en
men
bra tolkning.
Ja.
Samma sak lite grann. Förlåt, men det är det ju.
Förlåt.
Ja. Men jag är faktiskt nyfiken på din trip till Danmark. Apropå, ni ska släppa boken där. Kanske har gjort det. Säg titeln på danska.
Certainsmind.
Tack. Tyckte danskarna att de var toppenpappor allihopa?
Nej. Men det märks att de har ju en bild av att svenskarna tror att de är toppen på allt. Så att de verkar tycka om den här historien som på något sätt smutsar ner bilden av Sverige som ett land där skyddsnäten fungerar.
Det ska jag tack för. Jo, men jag frågar om det här för att min relation med min pappa är ju väldigt präglad av att jag är som en krycka till hans tillvaro. Om man ser den här sms-konversationen till exempel, vad säger den tycker du?
Han skriver gång på gång, gå till gymmet.
Nej, det är jag som skriver.
Jaha.
Vänta nu. Du trodde att min pappa bad mig gå till gymmet?
Ja, det hade varit väldigt roligt.
Det hade kunnat hända.
Det är inte lika roligt att du ber honom gång på gång gå på gymmet, men jag blir ändå nyfiken.
Mm.
Vad menar du?
Nej, men så gång på gång skriver jag till honom då, varje dag egentligen, gå till gymmet, har du tränat och så vidare. Och han svarar med saker som, jag ska, kanske, jag är hemma.
Du försöker hålla liv i honom.
Ja, jag vågar inte säga så, men ja. Och det är en printscreen som rymmer en relation. Det är ett koncentrat.
Ja, det kan man säga.
Det finns något som heter eldest daughter syndrome. Kan du ana vad det är?
Jag kan ana vad det är. Du axlar mer eller mindre frivilligt plikten att vara förälderns krycka.
Mm, och liksom kittet i syskonskaran. Det rings och planeras och fixas.
Och det är då, om det finns en storebror så får inte han den rollen.
Nej.
Utan det är, ja men det stämmer.
Jag har ju två storebröder. Jag är uppvuxen med två storebröder och min pappa.
Jag ska säga att min äldsta lilla syster är ju definitivt den som sköter den rollen.
Mm. Det har jag anat också.
Det är inte jag.
Nej. Och i den andan, att försöka på olika sätt motivera min pappa och ta hand om honom, att det är mitt ansvar, så tvingade jag med honom med oss på Den sista resan.
Ja, Filip och Fredriks dokumentär.
Mm.
Den mest sedda svenska dokumentären någonsin.
På bio. Och det är alltså deras hjärtvärmande, hjärtskärande dokumentär. Har du sett?
Nej, jag har fortfarande inte sett den, men jag längtar efter att se den.
Okej, för jag tänkte fråga om du längtar eller om du bävar.
Varför skulle jag bäva?
Du kommer gå se den kanske själv eller med din sambo.
Min sambo har redan sett den.
Mm.
Så att jag antar att jag kommer få se den själv om hon inte vill se den igen. Ja, jag bävar lite för att jag tycker det är så jobbigt att gråta.
Mm.
Och jag började gråta bara jag såg trailern.
Mm.
Den här scenen med Filip och hans pappa på strandpromenaden. Där.
Mm. Ja, fy. Och det är därför jag säger bävar, för att... Min familj, vi skämtar ju bort saker och ting.
Ja.
Det kan du ana.
Det har inte undsluppit mig.
För de försöker då blåsa liv i omöjligt älskvärde pappa Lars Hammar. Han har tappat livsgnistan i pensionen. Han är knastertorr och mörk. Ett perfekt original. Och jag tog med pappa kanske lite för att ventilera de här känslorna med honom.
Ja, för att knåda igång ett samtal.
Men också väldigt rädd för vad jag skulle väcka liv i. Att någonting skulle brisera.
Eftersom du har en kulturell olust inför ömma samtal med din far.
Kanske den olust som också Filip Hammar har haft.
Folk säger kanske att man ska inte återskapa det som har varit. Varför inte då?
Vi hade ju alltid sådana här.
Go!
Under menage!
Det ser ut som att du hejlar nu.
Ja, det är fel. Ja.
Du tror också att det finns ett magiskt trollspö som kommer allt att bli som förr.
Du kanske måste fatta att det inte kommer att bli så igen.
Filip har väl aldrig varit rädd för att prata om känslor. Han har dem ju utanpå kroppen.
De är ju väldigt olika där. Det känns som att Filip Hammar har med sitt sommarprat och annat blivit väldigt öppenhjärtig kring sånt här. Men här med sin pappa så väljer han en nästan KBT-aktig approach.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Mm. För de ska ju med olika projekt och experiment försöka tända till någonting i honom. De väljer ju en väldigt Nathan Fielder-approach till det hela. Att genom olika iscensättningar och projekt se vad som händer. Nathan Fielder känner du till?
Nej.
My name is Nathan Fielder and I graduated from one of Canada's top business schools with really good grades. Now, I'm using my knowledge to help struggling small business owners make it in this competitive world.
Jag ser att du ler.
Okej, jag trodde att jag hatade Nathan Fielder. Nu är jag lite osäker.
Men det här är ju där han är som bäst. Det är Nathan For You, där han iklär sig lite det här som Gordon Ramsay gjorde med olika kök och restauranger.
Ja, det är, han ska göra makeovers.
Ja, han ska gå dit och konsulta igång dem.
Men humorn är att det är väldigt små förändringar.
Väldigt udda, extrema och ibland väldigt stora för väldigt små problem. Det är ju mest humor. Underbart ser det, Nathan For You. Men här väljer de då den approachen att iscensätta olika gamla ögonblick eller olika experiment med Lars för att få igång honom. Och här finns faktiskt en parallell till din ledartext i DN som blev uppmärksammad häromdagen. Som har gått tykonomvarvet runt, som saker gör.
Ja, du menar här när jag skrev om traumasamhället.
Att alla deppiga borde bita ihop, eller hur var det?
Inte riktigt så.
Det var absolut inte så. Att vi pratar så mycket om psykisk ohälsa, men har det faktiskt hjälpt? Det var ju din ursprungliga fråga.
Rubriken var väl psykisk ohälsa bland unga tycks öka i samma takt som pratandet om den ökar.
Mm. Och det är ju, som du säger, ett mysterium. Det här är ju inte att du saluför en åsikt, håll käften om era problem.
Nej, nej. Jag tar bara avstamp i den gamla sanningen att alla förändringar, även de goda, har en skuggsida.
För hur den här har tolkats tycker jag säger någonting i sig. Men vi kommer tillbaka till det. Lars Hammar har också en take på det i filmen. Och jag tänkte under filmen på om vår metod i min familj att inte prata igenom allting utan att skämta bort allting. Om den har något.
Det tror jag faktiskt.
Min kille reagerar ofta på att det är en ständig roast. Förra veckan så behövde jag röntga hjärnan och åka in i ett rör för fjärde gången. Har du gjort det någon gång?
Ja, inte hjärnan, men andra delar av kroppen. Men jag fick åka in i samma rör.
Ja, och det är ju då allt möjligt, men bland annat om min migrän. Men då har jag börjat med en ny gameshow med min kille, att han får gissa vad min pappa har sagt för dräpande när jag berättar någonting för honom.
Att för jag pratar ofta med din pappa.
Ja, jag stämmer.
Han vet precis vad du ska göra varje dag.
Ja, att jag ringde honom och sa så, nej men jag ska magnetröntgas nu för hjärnan och sådär. Då har min kille ett så bra batteri redan. Han vet vart åt det barkar när man säger så till Mehdi Amiri, min kära far. Han gissade på att pappa skulle säga någonting om att så här, hoppas de ser vilken skruv som är lös eller något. För att avväpna, desarmera. Eller bara vara elak. Man vet inte riktigt. Någonting är det.
Det hade varit i linje med hans persona.
Ja. Upprymdheten då. När vi träffar pappa på kvällen inför den här filmen. Och pappa får återberätta för Rickard vad han faktiskt sa.
Lös.
Nej.
Nej.
De hittade ingenting. Blankt och svart.
Han roastade.
Hur lycklig man. Alltså man undrar ju honom det. Kolla vad glad han blev. Det är tomt, det är svart där inne. Var hans kontenta. Och du ser ju, det här lättar ju upp.
Det gör ju det.
Men inte mycket blir sagt.
Nej, myntet har ju alltid två sidor.
Mm.
Men vi kanske inte helt ska glömma nyttan av den här sidan av myntet också. Jag hade ju en alternativ rubrik för den där krönikan.
Ah.
Jag vågar inte ens föreslå den. Men det alternativet var, har du hört talas om stoicismen, lilla vän?
Det är alltså smalaste, internaste skrattet vi haft i podden. Resultatet av filmen då, Den sista resan. Jag fick torka tårar på mig själv, min kille Rickard, min pappas kinder. Väldigt många starka, roliga ögonblick. Det är speciellt en scen som verkar i mig, som innehåller Lars Hammar, Filip Hammar och en aubergine.
Jaha, vad händer i den scenen?
Det är det man blir nyfiken på när jag säger så, va?
Ja, jag var redan nyfiken på den här filmen.
Jag kan säga att fallhöjden blev för hög. The stakes were too high. Filmen gör för auberginer vad Call Me By Your Name gjorde för persikor.
Oh.
Mm. Men till det som då blir Lars kanske omedvetna kommentar till din text om psykisk ohälsa i inflationen. Och det har med skånskan att göra.
Om man inte gör den här resan så tror jag inte han är med oss så länge till.
Det känns ju lite som att vi sitter och väntar på att dö.
Det är inte så det var för, va?
Du har bestämt dig för att gå i pension, Lasse.
Jag hoppas att det väntar på mig en tredje ålder.
Vi skulle ju ha det så mysigt nu när vi blir pensionärer. Och nu sitter han bara där.
Du är ju deprimerad.
Nej, lite nere som vi säger på skånska.
Det här är den generationen som inte har velat ta i stora D-ordet. Utan de säger att de är lite nere, som man säger på skånska.
Ja, men jag tror att det kan finnas läkande effekter i det också.
Mm.
Men alltså det ena behöver ju inte utesluta det andra.
Mm.
Man måste våga prata om att även goda förändringar har en baksida. Nu låter det lite som Fredrik Lindström kanske, men det finns ju en sanning där. Och kan man inte prata om det så kommer man få problem.
Alltså när man ser goda förändringar som att stigmat minskar, fler känner till mental ohälsa, då vill man ju klistra på det på saker som kanske inte är samma sak. Det är det du tänker på.
Nej, om du ger barn ett språk, ett verktyg för att uttrycka sina känslor.
Mm.
Om du ger 100 barn varsin såg så kommer alla 100 att lära sig att såga ner ett träd. 7 av 100 kommer göra illa sig på sågen. Och 2 av 100 kommer såga ner saker som inte ska sågas ner. Det finns alltid ett problem även om det generellt är av godo.
Det är ju värt felmarginalen.
Och det problemet kommer du aldrig kunna göra något åt om ingen vågar peka på det för att man då är rädd för att uppfattas man emot den stora generella förändringen som är av godo.
Men det här är ju då den generation som varit, helt enkelt. Vi har ju Lars Hammar som ett före, kolon. Så kan vi säga. Lite nere, som man säger på skånska. Och din text blev ju snabbt ett bra exempel på bara läsa rubriken samhället.
Ja, men det hade väl att göra med att de var inlåst också.
Trist.
Ja, men där löper man ju en större risk att missförstås av de som inte vill låsa upp texten.
Tror du Studio 1 saknar DN-inloggning?
Nej, det tror jag verkligen inte.
För den tog sig upp i P1 Studio 1 och det är en ganska talande förvåning som smyger sig in från programledaren.
Och då liksom att börja prata om det här som individuella saker är ju inte rätt väg att gå, utan det är mer en politisk fråga, hur vi organiserar, vilka beslut vi ska få till, och då måste samtalet handla om det istället för det individuella.
Men det är ju att föra ett samtal på en samhällsnivå.
För det var väl hela poängen?
Ja, en av poängerna var ju att man kan inte se en hel generation barn i deras lidande och sen samtidigt montera ner hela den apparat som ska ta hand om de som behöver hjälp.
Sista stycket i din text tar upp att om vi applicerar mental ohälsa på alla problem, inklusive sånt som hör livet till eller som är faktiskt lidande på något sätt, då blir det ju väldigt tungt för de utarmade skolfunktionerna som kuratorer att ta hand om en generation.
Ja, men skolkurator sitter och har ansvar för 2000 elever.
Mm.
Och det enda svar hon får om hon ber om hjälp, om avlastning, är: har du testat att prata om det?
Exakt. Och det här framgick ju då efter första hälften av texten, om folk ens har läst så långt förutom rubriken. Det vore ett kul varumärkesskifte av dig annars, att du skulle vara toxisk positivist på något sätt. Putinskt svaghetsföraktande. Bit ihop era västerländska queer-kontaminerade keruber.
Ja, men nu säger det så.
Och experten från Mind föreslår mycket riktigt att begreppet lidande borde användas för lite mer av de här sakerna. Lite nere på skånska. Jag har noterat en skylt i tunnelbanan. Lider du? Har du det jobbigt? Frågetecken. Ring oss. Det är Mind.
Ja, det är Mind.
Då undrar jag hur Mind ska lösa samhällets resursslakt när jag ringer upp.
Ja, man ringer dem och frågar... Ja, jag förstår vad du menar.
Så vi har blivit vräkta. Vi kan inte bo kvar i vår lägenhet för att fastighetsgiganter har gjort en falsk renovering och blåst upp våra hyror. Mind svarar: har du testat djupandning? Har du testat tacksamhetsdagbok? Och så kom den här nyheten förra veckan.
1177 börjar ge råd om klimatoro. 1177 kanske bara skulle engagera sig i klimatomställningen istället.
Vårdguiden 1177, alltså råd för att hantera oro inför klimatförändringar, eller det som kallas för klimatångest, gärna. Och det är legitimt, jag känner väldigt stor sympati och empati för de som eventuellt har ringt in. Här piskar jag igång mitt gamla Google, menade du? Jag försökte göra ett format apropå tankefelet med huskvinneivrarna.
Just det.
När man googlar men skriver lite fel och Google lite nedlåtande korrigerar dig. Var det så att du... ditt usla skal till människa egentligen menade att skriva så här. Och så föreslår det någonting. Så 1177, klimatångest. Google, menade du? Helt rimligt samtidslidande inför det sista dödsrycket.
Det blir ett kort samtal till 1177.
Istället för att ringa 1177, kanske engagera sig. Men då måste man ju agera på att man är på skånska lite nere. Tycker vi döper om klimatångest till artens överlevnadshotslarm. För att ringa 1177 för klimatångest, det är som att ringa för att man har så vansinnigt ont i njurarna. För man går runt och är akut kissnödig. Men ändå helt lamslagen inför vad denna kroppens signal kan innebära. Vad vill kroppen säga? Skriker man. Och smärtan tilltar, men man kan inte lista ut. Vad är svaret? Din kropp skriker. Du kanske behöver kissa.
Det vore ju helt i linje med vår samtid att andas igenom klimatkrisen.
Och kissa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tillbaka till sannolikhetsläran. Minns du avsnitt 12 av den här podden? Nazist Jatsi.
Alltså det är väldigt erkända avsnitt 12. Uppskattat.
Ja, men det var det.
Aha.
Det får man ens säga.
Ja.
Vi pratade om en sverigedemokrat i Vänersborg som fick avgå.
Mm.
Han hade tatuerat in runor i nacken som bildade namnet Adolf.
Olyckligt!
Olyckligt. Han hävdade att han inte visste vad runorna bildade för ord. Att han hade otur.
Mm.
Minns du att jag också räknade ut sannolikheten för att råka skriva Adolf i nacken med 5 slumpvis utvalda runor ur den urgermanska runraden?
Ja, jag tycker du verkligen tog hans ursäkt på allvar.
Ja, vi gjorde matematiken.
Ja.
Och jag kom fram till att sannolikheten var 1 på 612 miljoner.
Mm.
Att råka skriva Adolf.
Trist.
Minst avsnittet efter.
13.
Ja.
Otroligt avsnitt. Alla pratar om det.
Vad det nu handlade om. En kort stund handlade det om samma sak. För att jag läste upp en rättelse. Jag hade fått mejl från den matematiskt kunniga lyssnaren Mikael Grönqvist.
Mm.
Som hade hört av sig och kontrollräknat den här uträkningen. Och han upplyste mig då om att jag hade tagit formen ett steg för långt. Det var bara 1 på 5,1 miljoner. Inte 1 på 612 miljoner. Men det var fortfarande väldigt osannolikt.
Mm.
Jag har nu själv råkat ut för något nästan lika osannolikt. Jag har inte tatuerat mig. Men jag och Lisa gick och såg Jonathan Unge på Cirkus förra veckan.
Kul tycker jag att ni gick och gjorde det.
Och det var där det osannolika hände. Men innan jag berättar om det osannolika vill jag säga något om det sannolika.
Mm.
Att Jonathan Unge var rolig. Det var väl ingen skräll kanske.
Nej.
Jag skrattade så att det kom snor.
Men är det så att han uppger ju att han har lagt av med det här lite, att han lever i samhällets absoluta ytterkant och inte betalar elräkningarna så att hans dotter måste ha värmeljus hemma och sådär. Så han har lagt av det spåret?
Inte helt.
Nej.
Men han har väl då smeknamnet Fuck Up.
Mm.
Apropå, kanske vi ska sätta betyg på i smeknamnsrapporten. Men han har väl då avvecklat smeknamnet Fuck Up lite. Det har blivit lite mer ordning på. Jag tror att det egentligen bara handlar om att han har fått mer pengar. Mm. Det är lättare ordning när man har pengar.
Mm.
Ja, men det var skönt att det var roligt. För jag var lite nervös innan. Någonstans i bakhuvudet skvalpade den här recensionen i Aftonbladet. Alltså turnépremiären för 2 månader sedan eller något blev ju recenserad i Aftonbladet och det var väl lite av en sågning.
Helt missat.
Ja, redan missat. Jag har inte heller läst den. Jag har hört prata om det. Jag tror att Unge själv kommenterade den här recensionen på något roligt sätt i någon av Della-poddarna. Men jag vet att jag hade i bakhuvudet att föreställningen i den här recensionen kallades saker som rörig och halvfärdig.
Aj.
Men det var den ju inte.
Nej.
Den var underbar. Men efter föreställningen så letade jag upp den här recensionen i Aftonbladet och då gick det upp för mig.
Mm.
Ah, de skickade gossen. Vet du vad gossen är?
Ja,
apropå smeknamn då.
Jag har blivit intervjuad av den här personen några gånger.
Det är alltså Jan-Olof Andersson.
Mm.
Han är ju 70 år gammal och kanske då stämd i en annan humor. Alltså med showen i färskt minne blev ju gossens recension lite bizarr. För han tror uppenbarligen att den här kaotiska energin som är basen i Jonathan Unges rätt fysiska humor. Gossen tror då att det är ett tecken på att Jonathan Unge inte har ett manus.
Men råkade inte Björn Gustafsson ut för det här lite grann? Att han skulle se ut och improvisera på scen under Melodifestivalen?
Och så var det folk som inte fattade sticken.
Ja, men då kan man i alla fall trösta sig med det. Att någonting inte har gått fram.
Ja, jag tror inte att Jonathan Unge tog särskilt hårt på den recensionen. Ja, jag kan läsa, jag ska läsa ett stycke. Okay. Man nästan lider med honom, med Jonathan Unge då. Ibland är det som att han inte vet vad han ska ta vägen. Han virar in sig i mikrofonsladden, lutar sig mot mikrofonstativet, går ut i kanten på scenen och pillar med ridån. Men det här är ju hela Unges energi. Det är halva humorn.
Antingen är det så här att hans relation har varit så. Unge drar klick. Nu spetsar du till det här. Vi lever ju lite i roast-recensionstiden igen. Det har varit snack om krogrecensioner och så där. De ska vara lite extra sågande. Eller så är det att han genuint gick dit och förväntade sig någon helt annan. En schiffertsk person.
Jag tror att hans förvirring inför Unges solföreställning var genuin.
Pilla i ridån. Jag vill se det.
Ja, men det finns mening, det finns formuleringar i den här recensionen som med all önskvärd tydlighet skvallrar om att Aftonbladet har skickat helt fel person att recensera Jonathan Unge. Och då till exempel den här meningen. Publiken äter ur hans hand, skrattar åt allting, även det som inte är roligt.
Nej, men då är han besviken.
Ja, men om alla skrattar utom han, kan det vara att det är han som har hamnat på fel ställe och inte publiken?
Han vill vara lite motvalls.
Ja, gossen hade fel. Det var svinroligt. Mm. Det är svårt att förklara varför något är roligt. Men om man ska säga någonting om den här föreställningen så vill jag väl säga att jag tycker så mycket om att han är grov utan att skryta om det. Han är liksom motsatsen till Ricky Gervais och sådana typer. Mm. Som hela tiden måste berätta för publiken att nu ska jag säga någonting fruktansvärt. Och ni är pek och idioter om ni inte skrattar åt det.
Nu ska jag vara brutal och era sårade känslor får stå för er. Och kan dra åt helvete. Ja.
Det finns något ängsligt och ömkligt i det. Mm. Unge säger det bara. Han gör inte kulturdebatt på scen. Så att säga. Han bara gör det. Och det är, ja, det är förbannat roligt. Nu till det osannolika. Som hände mig på Cirkus. Mm. När showen är över och lamporna tänds över de 800 huvudena i publiken säger främlingen som sitter på stolen in till mig: "Hej förresten, det var jag som mejlade dig om uträkningen av sannolikheten för att råka skriva Adolf med runor."
Men gud.
Det var Mikael Grönqvist.
Det här måste lyssnare. Vara orkestrerat.
Det skulle man kunna
tro. Det här låter ju CIA.
Men hur skulle... Nej, det finns inget sätt det kan orkestreras på. Skulle han då ha... Han är i och för sig ett matematiskt geni som skulle kunna ha hackat Ticketmaster. Vad heter de som säljer biljetter? Nej, det var en tillfällighet. Mm. Men det var en otrolig tillfällighet. Mm. Att den här matematiskt kunniga lyssnaren med särskild talang för sannolikhetslära dök upp på det här osannolika sättet.
Om jag får mig på sannolikhetslära så är det ett, han lyssnar på den här podden. Anhängare av god smak. Mer sannolikt då att gå på Unge.
Det är roligt att du säger det. För du kan gissa vad jag frågade honom då.
Åh, herregud.
Mm. Vad är sannolikheten för att jag ska hamna bredvid just dig? På en av två föreställningar på Cirkus i en fullsatt salong med 800 stolar. Mm. Det här räknade han ut.
Ja. I stunden eller återkom han?
Han återkom. Ja. Men om jag förstod den här uträkningen rätt så var det då 0,06% sannolikhet att vi skulle hamna bredvid varandra. Mm. Alltså 6 på 10 000. Men det gäller om man hoppar över den inledande osannolikheten att vi båda ska vara fullt intresserade av att överhuvudtaget se Jonathan Unge på Cirkus. Men det vill väl alla. Utom gossen då. Apropå scener så ska ju jag och David Sundin ha ett ovanligt författarsamtal på Rival i Stockholm 28 maj.
Det är jättesnart.
Mm. Ja. Och jag skulle bara passa på att plugga det. Ja. Men vi kommer alltså vara ensamma på en scen, möjligen i en bur. Vi ska prata tills en av oss dör. Mm. Vi kommer vara helt nakna. Mm. Under kläderna.
Biljetterna finns ju på kalo.se. Det stavas kalo.se. Och med det här så har jag köpt då mina två gratisbiljetter.
Ja, det var säkert.
Jag ska ju ikväll se Challengers. Luca Guadagnino-filmen.
Det här är lite grekiska för mig, kan du förklara?
Det är så han som gjorde Call Me By Your Name.
Oh!
Ja, nu otroligt. En ny film med bland annat då Zendaya och Josh O'Connor.
Ja, okej, okay, ja, men nu vet jag vad du menar.
Ja.
Har du förväntningar?
Ja, väl, alltså verkligen. Men jag såg ju hans senaste kannibalfilm och verkar vara ensam med att tycka om den.
Vad heter den?
Timothy, eller Timmy Chalamet, då spelar en kanske lite småattraktiv kannibal.
Oh, det här har inte jag sett.
Den hette alltså Bones and All och fick en då kuslig underton i och med att hans tidigare motspelare Armie Hammer, som alltså var hans kärleksintresse i Call Me By Your Name, den långa, blonda, vackra mannen.
Han som är lite cancelled.
Han blev cancelled för att han då är kannibalist.
Just det, han säger ville smaka på de kvinnor han var med.
Ja, han då sexuellt våld med inslag av kannibalism.
Han ville äta på dem.
Så då gör Timothy Chalamet och Luca, hans tidigare kollegor, en film om kannibaler. Det är subtweet, säger man va? När man pikar någon.
En subfilm.
Mellan raderna. En subfilm, tack. Jag tycker den var oväntat fin, Bones and All. Jag tycker den var bättre än vad folk ansåg den vara. Och så är det ju ibland. Men ibland så är det så att någonting är tokhyllat och man sitter ändå bara och njuter av hur perfekt någonting är. Och jag vet ju om att du har sett en sån film, äntligen.
Ja, det har jag. Mm. En film som du såg redan för ett halvår sedan.
Jo, tack.
Anatomy of a Fall.
Anatomy d'un chute.
Tack. Det var den franska originaltiteln som du slängde fram ur fickan. Kan du franska?
Lite grann. Något ska man fakturera för.
Ja, det är roligt, för jag vill prata lite om den titeln. Innan jag pratar om filmen. Den fick ju på svenska den katastrofala titeln Fritt fall.
Ja,
trist. Som berövade titeln hela dess dubbelhet.
Mm.
Filmen handlar ju om ett brottsfall. En man dör när han faller från tredje våningen. Och frågan är om det är kvinnan som har puttat ut honom eller om han har fallit som en olycka eller om han har tagit sitt liv.
Mm.
De tittar ju på alla parametrar av det här fallet och rekonstruerar och så vidare för att lösa det. Så att ett falls anatomi kunde de väl ha fått heta på svenska också. För att det handlar ju då om brottsfallet och det handlar om det faktiska fysiska fallet.
Men också hennes personliga status ju.
Ja.
Det är väldigt spännande sammanvävt.
En trippelhet i tillsammans.
Mm. Varsågod.
Som då har fått den här Gröna Lund-titeln Fritt fall. Men oavsett vad den hette så var det ju en otrolig film.
Gick du in med gossen på unge energi? Nu ska jag se vad allt det här handlar om. Nej. Som folk har snackat om.
Jag har inte hört någon säga ett ond ord om den här filmen.
Nej, men vissa går ju då in med en motvallskänsla. En antikänsla.
Ja, jag förstår vad du menar. Nej, jag är inte så. Jag är lite allergisk mot så kallat storbolagsindie.
Mm.
Eller indiefilmer överhuvudtaget. Mm. Filmer som är avsiktligt tråkiga. Mm. Som ett formgrepp på något sätt. Men den här var inte tråkig. Och framför allt så är jag tagen av öppningsscenen, första kvarten.
Mm.
Den är speciell.
Mm.
Filmen börjar ju med att en kvinnlig författare blir intervjuad av någon sorts litteraturstudent.
Mm. Som har tagit sig till hennes lite avlägsna stuga kan man säga, uppe i bergen.
Ja, en stuga i 2-3 våningar.
Mm.
Och de sitter nere i köket och gör den här intervjun. Och medan intervjun pågår så börjar plötsligt skrälla hög musik från våningen ovanför.
Och vi som tittar är inte skonade heller. Det är ju väldigt jobbigt att vara med om.
Det är, alltså det finns något påträngande i den här musiken som är briljant.
Mm.
Alltså det är ju då en fruktansvärd instrumental calypso cover på en 50 Cent-låt.
Det är ett så genomgenialt val av låt för den här scenen också. För vad det får för en funktion i filmen.
Ja, det var framförallt det jag var tagen av. Mm. Att det finns någonting så konstigt i den här låten som skapar en sorts grotesk autenticitet i filmen.
Mm.
Alltså så konstig är bara verkligheten. Mm. Och det gör att jag glömmer nästan omedelbart bort att jag tittar på en film.
Det är så när man säger can't make this shit up och så har någon faktiskt made it up.
Ja. Jag såg ju dagen efter filmen Tar med Cate Blanchett.
Mm.
Men jag glömmer ju aldrig en enda gång under filmens gång att Cate Blanchett är en skådespelare som spelar den här rollen.
Den är inte lika naturalistisk i sin stil kanske som Anatomy of a Fall. Avatar är ju mer liksom upphöjd, förhöjd verklighet. Men ja, den är fantastisk ändå.
Ja, den är kanske mer teatral.
Där Kate Blanchett då ska spela en kompositör som blir cancelad och går igenom ett ego i fritt fall, kan man säga.
Ja, och jag tänker att en 3+ regissör hade ju låtit mannen på övervåningen sätta på hårdrock. Mm. Det finns ju en fientlighet i den här musiken. Alltså den är för hög och för påträngande. Mm. Man förstår utan att de säger det att mannen på övervåningen, alltså hennes man som man då ännu inte har fått se, att han sätter på den här låten för att han vill störa dem på något sätt.
Den har en pubertal uppstudsighet, låten. Ja.
Och den spelas också med någon sorts hemmabyggd förstärkare. Ja. Så fruktansvärt ljud. Kan vi lyssna på hur det låter en gång?
Ja.
I told you, we should have done this in Grenoble.
En 4+ regissör hade inte satt på hårdrock. Mm. Hen hade satt på klassisk musik, ja, tror jag. För att utvinna alltså den dramaturgi som finns i den klassiska musiken. Ja. Grieg eller Wagner kanske någonting.
Men också
får den här skrälligheten.
Men också den här mannens ouppfyllda ambitioner. Du kanske kommer till det vad som är grundkonflikten i deras pissiga relation. Jag hatar ju alla i rättegångssalen med intensitet. Ja. Det är ju en åklagare där som är så genomvidrig. Jag skulle kunna slå honom.
Han spelar otroligt bra.
Ja. Och sen har vi ju en kuslig skräckfilmspojke som slits i lojalitet av, alltså han är egentligen närmare sin pappa, ska han tro sin mamma, men det är samtidigt enda föräldern han har kvar. Alltså det är så många olika lager i det där. Och så finns det ju en hund som är väldigt känd efter den här filmen, som har en stor roll. Och så då Sandra Hüller som spelar den här frun, som själv är en uppburen framgångsrik författare. Så har vi den här mannen då som hyser sånt djupt agg, alltså förakt mot henne. För att hon producerar, hon genomför saker, hon lyckas. Och han lägger alla sina ouppfyllda ambitioner i sitt hat mot henne. Och det är grundkonflikten. Och det är liksom så mycket samtida relation över det. Jag älskade det också.
Ja, det är väl en perfekt film.
Det är det.
Det här är ju en 5+ regissör som då hittar den här fullkomligt vedervärdiga Calypso-versionen av 50 Cent låt. Mm. Men jag har förstått sen, jag läste på lite om det här. Jag har förstått att det var mer tur än skicklighet. För att det skulle inte vara den låten från början.
Är vi tillbaka i sannolikhetsläran?
Nej. Nej, men hon medgav på en pressträff att det skulle egentligen ha varit Dolly Partons Jolene.
Aha.
Som rullade om i den här scenen. Men de fick inte rättigheterna.
Och det hade varit övertydligt. Så det blir jag hemskt glad för.
De hamnade i stora problem när de inte fick loss rättigheterna till Dolly Partons Jolene. För att det fanns så mycket i, alltså replikskiften i rättegången sen som hänvisar till textrader i den här låten. De fick skriva om manus.
Älskar den här informationen. Det är alltså Justine Triet som är regissören, som också blev Oscars nominerad. Och jag älskar ju också Blessing in Disguise. Och jag har ju nämnt det en gång i det här avsnittet, apropå din tavla. Att din tavla, det kanske är 50 Cent PIMP som råkade skickas hit. Men du är en jävel. Du sänder efter Jolene.
Det var lite tryck över bröstet. Du menar att det perfekta bokomslaget är nu på väg tillbaka till Rom.
Ja, och så kommer du bli sittandes med Dolly Partons Jolene. Och häng med nu i liknelsen. Det är alltså en perfekt låt, Jolene. Men i den här filmen så blir den övertydlig och blir inte lika effektiv som 50 Cent PIMP blir.
Och den är framförallt inte så konstig som verkligheten emellanåt kan vara. Men det är en räv med bra blick. Kommer du ihåg smeknadsrapporten?
Jo, tack. Nya format? Den är något återkommande.
Har du något?
Det har jag inte. Jag tycker det är bedårande med den. Det verkar vara som att du brinner mest för den, egentligen.
Det kan man väl lugnt säga.
Ja.
Jag har nästan ingenting den här veckan. Det finns bara en sak jag skulle vilja nämna. Apropå förra veckans smeknadsrapport. Mm. Så vi kan väl rulla gingen en gång till ändå.
My given name is Benjamin Buford Blue. People call me
McLovin? McLovin?
Jag jobbar ju i kvinnorörelsen på olika sätt, det vet du.
Mm.
Ja. Och en stor person i den här rörelsen då, hon hörde av sig med olika klipp från hennes konferens. Där alla hade hört senaste avsnittet och satt och gav varandra smeknamn.
Jaha, vi har satt igång något.
Piss i huvudet, hur var det?
Piss i huvudet, ja, det var ett smeknamn där i Göteborgs hamn i slutet av 80-talet.
Så man kan säga att det går in i alla läger.
Ja, de ger varandra kreativa smeknamn.
Mm.
Skit i handfatet. Tjuven i Bagdad.
Den är bättre.
Det enda jag har att säga om det här den här veckan, det är att, kommer du ihåg att vi förra veckan pratade om två rymlingar i Brasilien?
Jo.
Hammerhead och Armadillo. Det var en lyssnare som hörde av sig och hävdar att Brasilien är Sydamerikas Göteborg.
Mm.
Alla får smeknamn några minuter efter att man har landat i Brasilien.
För att hålla koll på alla. Så många, tänker jag.
Det är deras kultur.
Uh-huh.
En vän till lyssnaren fick då tydligen smeknamnet Shrekinho.
Okay.
Efter 5 minuter i Brasilien. Vilket då är portugisiska för lilla Shrek. Det är 5+.
Tänk att vara stora Shrek. Ja. Men det tycker jag vi tackar för den här veckan.
Ja, det var rimligt.
Det var rimligt. Tack så jättemycket. Det här var helvetet.
Hi. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.